Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Palmemordet, Christer A. G.H., del 14.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det är dags att återvända till Christer A. G.H. Om ni undrar varför det har tagit så lång tid så är det för att jag har väntat på fler och mindre censurerade dokument plus uppdateringar från Flashback. Men nu bedömer jag att vi har tillräckligt för att fortsätta ett tag. Om du är en användare av Facebook så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är den som ligger som bas till Palmemordsarkivet och det är den som gör dessa avsnitt möjliga. Tack så mycket till den Facebookgruppen. Jag rekommenderar också Flashback-tråden för Christer A. Den är fantastisk. Det finns många kloka människor där och den rekommenderas varmt. Det är också en källa till de här avsnitten. Jag vill också rikta ett speciellt tack till Johan Eriksson för hjälp med manus och research. Vi är framme vid den 17 januari men först lite uppdateringar från just Flashback. Det hela handlar om inkomstbeskattningsåret 1985 för Christer som innehåller ett mysterium. Roerlig säger på Flashback citat. Jag har kollat lite i Christers taxeringsuppgifter. Taxeringsåret 1986, det vill säga inkomst- och beskattningsåret 1985, är det noll och intet, tomt i samtliga rader och kolumner vad gäller inkomster. Det är även tomt i rutan för förmögenhetsskatt, trots att Christer har förmögenhet på samma nivå som alla andra år. Det är enda året som det inte utgår någon förmögenhetsskatt. Finns inget grundavdrag. Tomt i rutan för kapitalinkomster, inte ens ett underskott. Det borde tickat lite där trots passivitet. Utdelningar, räntor, vad vet jag. Och alla andra år som man inte arbetar blir det ändå lite siffror i flera olika rutor. Det enda som är ifyllt är förmögenheten och två rutor till. Var det möjligt att förekomma i tillvaron och göra ett så ringa avtryck i den då så krångliga taxeringen? Och varför skulle Christer 1985 totalt upphöra med all verksamhet som sätter något avtryck? Han är fullt igång med skyttet, han går på fotopromenader och han anmäler sig till en kurs i historia. Även om det finns indikationer på att han är instabil vid den här tiden. Kan det vara så att han inte lämnar in någon deklaration även 1986? Sista dagen för inlämnande torde ha varit den 15 februari 1986. Där vid denna tid han får betalningsföreläggande från kronofogden. Eller kan det vara något annat i samband med taxeringen som avviker? Det vore intressant att veta hur en underlåtenhet att inkomma med självdeklaration såg ut i taxeringslängden vid den tiden. Var det en massa nollor och tomma rutor? Skönstaxering, straffavgift och skattetillägg framgår då på annan plats. Det är svårt att jämföra med 1990 då det är olika system, slut citat Roerlig. Hellbastard svarar honom, citat. Om det kan förklara nollorna för 1986 så deklarerar han uppenbarligen året därpå och då has det inkomster. Det borde väl betyda att han har gjort aktieaffärer under 1986. Om jag minns rätt kunde man sköta sånt antingen per telefon eller genom att fysiskt gå till banken. Men telefonen sa ju upp. Och enligt kusin L i Pennarts intervju hade han ju då gått under jorden. Så det problemet återstår ändå. Eller är det möjligt, summorna är trots allt mindre än omkringliggande år, att han drog ihop de stålar han skattade för under januari och februari? Slutcitat, men Hellbastard fortsätter lite senare. Citat. Angående taxeringsuppgifterna igen. Om man jämför inkomsterna för 1986 med de närmaste omkringliggande åren så tjänade han under det året ungefär vad han normalt gjorde på 7 månader. Om han nu var ekonomiskt verksam fram till mordet, det vill säga i 2 månader, för att därefter gå under jorden, så går siffrorna ihop om man antar att han återgår till det normala i augusti, eftersom det då återstår 5 månader av året och 2 + 5 = 7. Slutcitat, Hellbastard fortsätter senare, citat. Jag har varit i kontakt med Skatteverket. Där säger man att Christers nollinkomst för taxeringsåret 1986 omöjligen kan ha att göra med att han inte deklarerade, vilket har spekulerats i här. Då skulle han, precis som man skulle tro, ha blivit skön-taxerad. Vi måste alltså anta att han laglydigt lämnade in deklarationen den 15 februari 1986, men att han av någon outgrundlig anledning hade varit helt ekonomiskt inaktiv under 1985. På min fråga förnekar Skatteverket också att inkomst av tjänst på något sätt kan inkludera aktiespekulerandet, utan att det är precis vad det låter som. Med andra ord, skulle Christer ha haft någon för oss okänd anställning under 1986 och 1987? Börsklippandet hamnade istället under tillfällig förvärvsverksamhet, en post som är betydande 1988, men noll året därpå. Slutligen frågade jag Skatteverket om hur han kunde ha avdrag när inkomsten var noll, och där fick jag det lite goddag yxskaft liknande svaret att det kunde man inte, trots att precis det gäller för inkomståret 1985. Då ser det ut som vi har 2 Christer-mysterier att grunna på. 1. Varför gick han under jorden, åtminstone ekonomiskt hänseende, 1985, medan han var ekonomiskt aktiv 1986? Det är ju ett år för tidigt ur vår synpunkt. Och 2. Vem i hela friden jobbade Christer för 1986 och 1987? Slutcitat. Lookalike frågar om Christer deklarerade inkomst av tjänst taxeringsåren 87 och 88. Hellbastard svarar citat, jepp, 14 721 respektive 25 231 kronor tydligen. Jag skrev en andra gång till Skatteverket efter att förra gången ha glömt fråga om hans uteblivna förmögenhetsskatt. På den punkten blev svaret bara att man inte hade någon förklaring till den saken. På Roelis förslag frågade också om man kunde tänka sig någon form av skatteplanering. Och om avdragen. Skatteplanering vill man inte ta ställning till. Minns inte om det också var på inrådan av Roerlig, men Christer hade alltså avdrag för det år 1985 då han inte hade någon inkomst. Här blev svaret att, så citat, Skatteverket, allmänna avdrag för underskott i förvärvskälla, inbegrepp premie till pensionssparande, underskott av kapital och skuldräntor som inte hänför sig till fastighet. Slutcitat. Det som togs upp som allmänna avdrag som inte avser underskott i förvärvskälla gällde om man ägde småhus, vilket ju inte är aktuellt här, men likväl drogs det av. Jag vet inte om vi blev så mycket klokare av det, säger Hellbastard. Mysteriet med att Christer tydligen hade inkomst 1986 men inte 1985 kvarstår. Motsatsen, ingen inkomst 86 men inkomst 85, hade ju varit oändligt mycket snyggare ur Christer som gärningsmannen perspektiv. Och här tillkommer då ytterligare ett mysterium, nämligen att Christer bevisligen hade en förmögenhet 1985, men av anledningar som inte ens Skatteverket begriper behövde han inte skatta för den förmögenheten. Slut citat. Det blev väldigt skattetekniskt där, men det är onekligen ett väldigt märkligt mysterium. Vem jobbade Christer för 86-87 och varför kunde han komma undan med att deklarera så knapphändigt 1985. Den 17 januari 1995 förhörs Christers mamma. Granskningskommissionen säger, citat, hon underrättades om att anledningen till föret var en del oklarheter rörande Christers vapeninnehav. Vissa från profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom, slutcitat. Men på grund av Facebookgruppen för upp och övriga handlingar och palmorsarkivet.se har vi nu tillgång till förhöret med Christers mamma. Jag har som sagt väntat ett tag med de här avsnitten för att vi skulle få ut förhör med mindre censur. Men tyvärr förekommer det en del censur i det här förhöret, så varning för det. Rubriken är protokoll över vittnesförhör med Viola A. Hennes födelsedatum är censurerat. Hållet den 17 januari 1995 klockan 11.20 av kriminalinspektör Per Heideback och kriminalinspektör Ture Nässén. Förhörsplats, bostaden. Och så här står det i texten som inte är ett dialogförhör. Citat. Det förklarades för fru A att det fanns en del oklarheter kring hennes sons Christers vapeninnehav och att hon nu företrädesvis skulle höras om sin kännedom om sonens hantering av sina vapen. Kort före polismännens besök hos fru A hade sonen Christer, som tillfälligt bodde hos henne, blivit hämtad av polis från Palmenheten, Stockholm. Fru A var lugn och samlad vid vårt besök där och syntes svara så gott hon kunde på polisens frågor. Således berättade fru A att Christer förvarade sina vapen i ett vapenskåp av metall ute på landet. Någonting är censurerat där, men jag misstänker att det är adressen. På Vedahöjden då. Det var ett godkänt vapenskåp. Så vitt hon visste hade sonen ett eller två gevär och några pistoler. Sonen hade tidigare tagit jägarexamen och sist han använde något vapen var väl i en jakt på Öland för något år sedan. Han jagade rådjur. Christer är med i någon skytteförening, namnet vet hon inte, och det var sannolikt genom skytteföreningen som han kom iväg på jakten. Sonen skjuter på någon skjutbana utåt Sorunda och på något ställe utåt Södertälje. Fru A menar att Christer hade väl ett normalt vapenintresse. Hon själv hade inte sett gevären eller geväret utan bara fodralet som sonen förvarade vapnet i. Han hade inte visat eller demonstrerat vapnen för sin mor. Hon hade sett en som hon tror var en luftpistol och hade också för några år sedan fått provskjuta en gång. Fru A ser dock så dåligt, så det hade bara blivit denna enda gång. Christer hade dock skjutit lite då och då med pistolen på tomten ute på landet. Han hade satt upp en tavla som han sköt på. Bakom tavlan satt något metallskydd som tog emot kulorna. Christer hade inget vapen hemma på censur nu vid förhörstillfället. Min kommentar, jag tror att de menar då i Violas lägenhet. Förhöret fortsätter. Skjutningen var väl, säger fru A, den enda hobby han hade. Fast han var ju också mycket travintresserad, paddlade ibland kanot och var dessutom intresserad av fotografering. Någonting är censurerat och jag tror att det är Vedahöjden igen. Och där har Christer bott de senaste 3 åren. Fru A kan inte komma ihåg exakta tider, men uppskattar tiden till omkring 3 år. Sen är det några meningar om Christers bostäder som är censurerade. Fru A vet inte exakt vilken tid detta var, men kommer ihåg att det var i samma veva som Palme skulle göra någon skatteomläggning slash justering som eventuellt hade med beskattning av reavinster vid försäljning av bostadsrätter eller dylikt att göra. Christer köpte lägenheten för pengar som han hade vunnit på trav. Han vann då cirka 1 miljon kronor. Vid tidpunkten för travvinsten jobbade Christer på posten. Efter vinsten tog han ett sabbatsår och tog sedan anställning på SL. Han blev där utbildad till tågförare och han satt också i spärren, säger fru A. Lägenheten hade inte varit så dyr, tror fru A, för den var inte helt modern. Hon tror vidare att Christer slutade på SL för några år sedan. Hon vet inte varför han slutade. Hon har inte frågat och Christer har heller inte berättat varför. Vid någon tid under Christers anställning på SL hade han, och här är 3 rader censurerade. Beträffande Christers umgänge med andra människor kunde fru A berätta att sonen aldrig har visat upp någon flickvän. Han har heller aldrig pratat om någon fästmö eller annan kvinna. Han är egentligen en enstöring, berättar fru A om sin son. Sen är 3,5 rad censurerat. Fru A tror inte att Christer hade något politiskt intresse. Hon vet att han inte är förtjust i Socialdemokraterna. Christer hade den uppfattningen att folk skulle lära sig att klara sig själva. Därmed menar han att regeringen betalade ut alldeles för mycket bidrag. Christer har aldrig pratat politik i någon djupare mening så vitt är känd för modern. Christer har aldrig uttryckt sig i hatiska ordalag eller uttalat hot i dessa sammanhang. Nu kommer ett stycke som är väldigt censurerat, men jag ska försöka tolka det åt er. På direkt fråga om sonens humör och temperament uppgav fru A att censur. På fråga om fru A kunde lämna något exempel på ett sådant tillfälle då sonen så att säga tappat humöret berättade hon följande. Och sen är 8 rader censurerade. Men jag tolkar det som att hon uppgav att han hade ett humör där han kunde tappa sitt temperament. Och att exemplet hon berättar är fallet med sparken på hunden som vi har tagit upp här i podden. Förhöret fortsätter. Tappa humöret kan väl alla göra någon gång, tycker fru A, som inte kan komma på några andra tillfällen då Christer har visat ett dåligt humör. Nej, säger fru A, annars är han så snäll och god. Hon uppger på fråga att hon aldrig vid något tillfälle varit rädd för sonen. Hon berättar istället hur snäll han är. Och sen är 4 rader censurerade. Återkommande till frågor om Christers vapen uppger fru A att hon själv inte vet skillnaden på pistol och revolver. Sist hon såg Christer hantera ett vapen var sommaren 1993. Under 1994 låg hennes man mestadels på sjukhus. Hon har inte varit på landet så mycket. Då sköt Christer med luftpistolen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Detta vapen förvarades i en kartong av frigolit, storlek cirka 40x30 cm, eventuellt med något lock av papp. Hon kan inte beskriva locket. Hon har inte sett eller lagt märke till några andra vapenkartonger eller askar av något slag. Vid frågan om det andra vapnet säger nu fru A att hon inte vet med sig att det funnits ytterligare pistoler. Det andra vapnet, om det nu har funnits ett sådant, har i vart fall fru A aldrig sett. Hon har aldrig själv tittat in i vapenskåpet. Hon har ingen nyckel till det. På fråga om fru A kan erinra sig hur och när hon fick reda på att Olof Palme hade blivit skjuten berättar hon följande. Hon vill minnas att hon fick reda på det genom tv, antingen på natten eller tidigt på morgonen den 1 mars. Hennes man var hemma och låg och sov. Hon själv alltså hemma i bostaden. Christer bodde vid den här tiden inne i Stockholm. Fru A hade ingen särskild kontakt med sonen med anledning av det som inträffat, så som till exempel att denne skulle ha ringt hem till föräldrarna och samtalat om saken. Annars träffades de regelbundet vid den här tiden. Ibland hade de telefonkontakt, ibland kom Christer och hälsade på, och så träffades de ute på landet. De hade, så vitt fru A kan bedöma, en allmän god kontakt med varandra. Christer uppträdde som vanligt och fru A kan inte erinra sig att de överhuvudtaget kommenterade mordet på landets statsminister. I vart fall är det inget som hon idag kan komma ihåg. Förhöret slut klockan 12.15, Stockholm som ovan, Per Heidebäck kriminalinspektör. Förhöret var alltså 55 minuter långt. Turen i scen var närvarande och det skedde samtidigt som Christer var inne på det förhör som ni hörde i slutet av det förra avsnittet. Nästa dag, onsdagen den 18 januari 1995, ringer Christer till sin bror KA. Exakt vad som sägs i det samtalet ska vi återkomma till i förhören med KA. Samma onsdag ringer Christer också den före detta ordföranden i skytteklubben. Det kan ha varit ett annat tillfälle under vecka 3, 1995. Christer och brodern KA träffas också i KAs bil. Och då berättar Christer att han hade influensan vid tiden för Palmemordet. Men som sagt, mer om det i förhöret med brodern KA. Granskningskommissionen berättar om en händelse från torsdagen den 19 januari 1995. Citat. Den 19 januari företogs en vallningsliknande åtgärd med Torsten S. Och min kommentar, Torsten S var alltså den personen som trodde att han hade förhört Christer tidigare. Granskningskommissionen fortsätter. Torsten S dirigerade färden till området där Christers sommarstuga låg, men kände inte riktigt igen sig när man kom fram till själva stugan. Han trodde att han hade varit vid stugan, men han var inte helt säker. Under besöket erinrade han sig att det troligen gått till så att han först kommit till fel ställe, en stuga som ägdes av en person med samma namn som Christer A. Han fick kontakt med en kvinna som förklarade att det fanns ytterligare en Christer A som brukade vistas i en sommarstuga. Torsten S trodde att kvinnan på något sätt varit behjälplig med rätt adress, eventuellt genom att vid senare tillfälle återkomma med adressuppgiften. Torsten S var säker på att han hade träffat någon vid sommarstugan och att denne inte var identisk med Christer A, som han alltså hade konfronterats med vid det nyss nämnda mötet då Christer hördes den 17 januari. Torsten S uppgav att han trodde att han hade skrivit något om samtalet med kvinnan. Någon sådan anteckning finns dock inte registrerad. Däremot synes det ha varit utrett att Torsten S inte har framfört någon påminnelse till Christer A, slut citat granskningskommissionen. Och man måste ju bara återigen förundras över hur lite koll Palmeutredningen har på det mesta. Granskningskommissionen säger följande, citat. Fredagen den 20 januari 1995 klockan 11 besökte Palmeutredningen Christer i sommarstugan. Christer lämnade vid detta tillfälle namnen på en del bekanta i den skytteklubb som han var medlem i. Dagarna härefter förhördes tre personer som bott grannar med Christer. Ingen av dem mindes Christer. Vidare förhördes personer i skytteklubben. Enligt dessa var Christer en särpräglad person. Han var vidare mycket intresserad av skytte och en tävlingsmässigt mycket duktig skytt, slutcitat. Mitt intryck är att vi inte har alla de här förhören som omnämns här, men vi har förhöret med Christer och förhöret med den före detta ordföranden i skytteklubben. Och vi börjar med förhöret med Christer A. Detta är i avsnitt IVA, löpande nummer 16636F. Polismyndigheten är RKP och utskrivsdatum är den 23 januari. Det vill säga att de verkar inte ha skrivit ut det här förrän på måndagen då. Protokoll över förhör med Christer A. Förhöret hållet den 20 januari 1995 i början klockan 11.00 i Christers sommarstuga. Förhörsledare, kriminalinspektör Ola Boja och Per Heidebäck, RKP A. Besöket hos Christer A föranleddes av hämtning av kvarglömd ficklampa. Christer A tillfrågades om eventuellt hölster till Smith & Wesson-revolvern. Han berättade att han haft ett svart läderhölster av obekant märke som var utfört med ett lock som kunde stängas över vapnets kolv. Christer brukade ha sin revolver i detta hölster. Han kan tänka sig att hölstret lämnades med då han sålde revolvern. Han är dock inte säker på detta och har inga bestämda minnesbilder. Christer tillfrågades vidare om han kunde minnas det sista tillfället då han sköt med aktuell revolver. Han uppgav att han har ett bestämt minne av att han provskjutit vapnet efter det att det hade varit inlämnat för reparation vilket inträffade för massor med år sedan. Han kan dock tänka sig att han har skjutit med vapnen vid något senare tillfälle, men är inte säker på när. Säker är dock att det var för ett antal år sedan. Han berättade att han huvudsakligen använde sin hemmerlipistol vid tränings- och tävlingsskytte. Han använde aldrig revolven vid någon större tävling, men använde den vid tillfällen vid klubbtävlingar. Christer ger överhuvudtaget ett intryck av att inte vara särskilt intresserad av revolven. Christer underrättades om att anledningen till besöket var kompletterande frågor. Christer tillfrågades om sitt förhållande till den före detta ordföranden i skytteklubben. Christer uppgav att de brukade träffas då och då och att han hade besökt denne i dennes stora lägenhet i Stockholm vid flera tillfällen. Däremot har Christer inte besökt personens landställe. Några ord är här censurerade. Det är förmodligen adressen till landstället. De har träffats kanske varannan månad, mest sommartid. Tidigare när Christer hade motorbåt har de gjort resor i skärgården. Christer brukar ringa den före detta ordförande i skytteklubben från tid till annan och berättade att han senast hade talat med honom under vecka 3 1995. Christer tillfrågades vidare om sitt förhållande till den höjning av omsättningsskatten på aktieaffärer som genomfördes under 80-talet. Han berättade att höjningen på 1% drabbat honom på samma sätt som andra placerare. Det var en förarglig belastning men betydde inget avgörande. På frågan om vilket år höjningen genomfördes svarade Christer 1986. Under förhöret uttryckte Christer irritation över att han var skuggad och övervakad samt att hans telefon avlyssnades. Han berättade att en man på bussen mot Västerhaninge hade tittat på honom och sedan stigit av vid en osannolik plats. Vidare hade Christer vid ett besök i Stockholm besökt en McDonald's-restaurang. Även där hade en ung man iantagit honom med sådan koncentration att han glömde äta sin hamburgare. Christer tror att hans telefon är avlyssnad. Han berättade att han under fredagen den 20 januari sysslat med ishackning på stugans gångstig då han fick besök av kriminalinspektör Boja och Heidebäck. Han hade då uppfattat att Boja sagt till honom, citat Boja då, du skulle använda tösalt som din mamma föreslog, slut citat Boja. Detta fann Christer bestickande då han strax innan besöket samtalat med sin mor i telefon och hon då just föreslagit användande av salt. Vi försökte förklara att några övervakningsåtgärder inte förekommer från vår sida. Slut citat förhörsprotokollet från den 20 januari 1995. Här känner jag att vi faktiskt måste prata om vad aktieomsättningsskatten faktiskt var eftersom den inte längre existerar. Carl Bildt gjorde sig av med den. Wikipedia säger följande citat. Under åren 1984 till 1991 hade Sverige även en omsättningsskatt, alltså liknande moms, på aktier med mera, i folkmun kallad valpskatt. Resultatet var att omsättningen minskade kraftigt. Till exempel minskade handeln med räntebärande värdepapper med 80%. En stor del av den svenska aktiehandeln flyttades således utomlands. Man tvingades därför att ta bort omsättningsskatten för att få tillbaka handeln till den svenska börsen, slutcitat. Och då undrar ni förstås varför det heter valpskatt? Jo, det kom från uttrycket finansvalp som myntades 1987, gjordes allmänt känt av Stig Malm och fick en namn till denna skatt som direkt slog mot mäklarna själva. Mer information från Wikipedia, citat. Skatten avskaffades den 1 december 1991 tillsammans med den ordinarie omsättningsskatten på värdepapper som införs 1983. Omsättningsskattens officiella namn var lag 1983-1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper. Valpskatten tillkom genom regeringens proposition 1987-88-156 om ändringar i lagen om skatt på omsättning av vissa värdepapper. Båda upphävdes av regeringen Carl Bildt. Skattesatsen var för aktier 0,5% per köp eller försäljning, alltså 1% per aktieinnehav som man hade köpt och sedan sålt. För optioner var det dubbla och för räntebärande papper 0,15% per köp eller försäljning. Kring 2011-2012 hade begreppet valpskatt blivit synonymt med alla typer av omsättningsskatt på värdepapper. Vissa EU-länder föreslog då en sådan skatt i hela EU, dock på minst 0,01%, slutcitat. Den 24 januari 1995 klockan 13.00 förhörs den före detta ordföranden i skytteföreningen. Kriminalinspektör Bengt Ödmark håller i förhöret och det är ett dialogförhör. Det börjar. Den före detta ordförande i skytteföreningen underrättas om att anledningen till samtalet är utredning om ett vapen tillhörigt Christer A. Personen i fråga tillfrågas om han känner denna person. Och vi kommer att kalla den före detta ordförande i skytteföreningen för A här. Och kriminalinspektör Bengt Ödmark för Ö. A säger: ja, jag vet vem det är. Det var länge sedan jag såg honom nu. Ö: vad känner du till om hans vapen i största allmänhet? Hur ofta var han på klubben och tävlade? A: ja, han har varit med mycket under årens lopp. Men det var ett tag sedan jag såg honom nu. Det är inte säsong nu. Ö: vad hade han för typ av vapen? Kommer du ihåg det? A: det gör jag inte. Ö: hur pass aktiv var han? Var han ofta med i klubbtävlingar? A: ja, en hel del har han nog varit med under årens lopp och vunnit något pris någon gång ibland där. Jag tror jag sett i listor att han vunnit något pris någon gång ibland där. Ö: ja, det kanske framgår av anteckningen hos klubben. A: ja, det ska väl finnas någonstans, men vi har inga listor på vilka som är närvarande på vanliga skjutningar och sånt där. Ö: nej, det förstår jag, men eventuella resultat över klubbtävlingar kanske finns. A: ja, det kan finnas, men nu är jag revisor i klubben. Det var länge sedan jag var ordförande. Och här uppger A vem som är ordförande i klubben nu. Ö frågar: hur uppfattar du honom som person? Jag tänker nu på Christer A. A svarar: ja, det är inget speciellt med honom. Jag känner honom inte närmare bara, men jag vet ju vem det är. Jag har ju sett att han har varit här i många år. Ö: hur länge har han varit medlem hos er? A: ja, det är länge sedan det. Det är väl, skulle jag tro, från 70-talet någon gång. Här lämnar för dialogform och blir istället anteckningar och det står följande: på ytterligare fråga om resultat vid tävlingar uppger A att det finns klubbmeddelanden med uppgifter om märkesutdelning under årens lopp. Klubben har ju en prisutdelning i december där man delar ut skyttemärken och vinster i klubbtävlingarna. På fråga om det finns redovisat hos klubben vilka typer av vapen som medlemmarna har tillgång till uppger A att sådana noteringar finns ej, men de som varit med länge har ju i regel egna vapen. A uppger på fråga om vilken typ av tävlingar klubben brukar organisera att man numera skjuter mest finkalibrigt av ekonomiska skäl. Dock har man haft en grovpistoltävling på våren som för övrigt A själv har instiftat och där man också skjuter med tjänstevapen. Resultaten från dessa tävlingar framgår av klubbens handlingar. Och min notering, ja, de resultaten har ni ju hört tidigare i de här avsnitten. A tillfrågas om han kan erinra sig om Christer A ofta deltog i klubbens tävlingar. A svarar: ja, det har han varit med under årets lopp här. Jag var själv och sköt mycket mera förr, vill jag påpeka här nu. Förr i världen gick jag nästan varenda lördag, vår och höst, men så är det inte nu längre. Ö frågar: så er bekantskap, det är enbart en klubbbekantskap? A: ja, det är bara där vi har träffats. Ö: det är bara där ni har träffats. A: ja. Ö frågar: känner du till hans kompisar? Hade han någon klubbkamrat som han umgicks med, så att säga? A: nej, inte speciellt. Det vet jag inte nu. Han verkar lite granna enstöring till naturen. Ö: ja, jo, det kanske stämmer. Men det var ingen särskild. Han kom inte tillsammans med någon utan... A: nej, han hade väl bil själv, har jag för mig. Ska han ha vapenlicens eller vad handlar det här om? Ö: nej, vi håller på med en utredning om ett av hans vapen. Det är inget värre än så. Det är ingen licensutredning. Förhöret går över till anteckningar. A uppger att den som kan svara bäst på frågor om Christer A och om eventuella tävlingsresultat från klubbtävlingen måste vara ordföranden. Han förvarar handlingen i sin bostad. Man har ingen egen klubblokal. Beträffande ammunition uppger A att man tidigare kunde köpa detta genom klubben som då hade en ammunitionslicens. Dessa regler har numera ändrats. Samtalet avslutat. Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Bara 9 dagar senare, den 2 februari, kommer polisen få anledning att återkomma till den före detta ordföranden i skytteklubben. Men det kommer ett senare avsnitt. Vi kommer att få anledning att gå djupare in i skytteföreningen. Och Lookalike på Flashback har gjort en sammanställning av personer i APK. Först då Christer själv. Medlem från 78, styrelsemedlem från 82, det har vi redan pratat om. Sen den för detta ordföranden som är revisor 1995 som just kallade A. Det kommer senare att framgå i IVA 16655 att han umgås med Christer privat. Sen har vi då medlem Mr. G, materialförvaltare 1980-88. Han vittnar senare om att Christer har köpt 10 stycken Winchester Super X 357 Magnum och har överlämnat ammunitionen till Christer. Vi har också medlem A som åker bil med Christer och lyssnar på ett radioinslag om PKK och vittnar om Christers person och skytteförmåga senare. Vi har medlem B som vittnar om Christers person och skytteförmåga samt det grovkalibriga fältskyttet från 1980-85. Medlem C är innehavaren Smith & Wesson 357 Magnum som har provskjutits av Palmeutredningen. Vi har medlem D som också har en Smith & Wesson 357 Magnum. Vi har medlem E som förekommer i Palmeutredningen. Han är lik skuggan, han har gott om pengar, han saknar arbete och vistas i Gamla stan. Vi har medlem F som deltog i en pistolskyttekurs 1977. Medlem H, skyldig till försök till grovt rån mot posten i Lövsta genom hot om sprängning den 18 december 1989. Men det är förmodligen en helt annan historia. Till sist har vi medlem I. Den här personen erkänner mordet på Olof Palme den 5 december 1988. Men det kommer han inte ihåg att han har gjort 1995. Den 26 januari 1995 förhör kriminalinspektör Per Heidebäck, KA, alltså Christers bror. Och det här är ett långt förhör, så vi får se om det får plats i hela det här avsnittet. Förhöret sker hos RKP i Stockholm. KA informeras om att han företrädesvis ska höras beträffande Christers vapeninnehav, men också om Christers personliga förhållanden, eftersom det påstås att han 1992 på sensommaren till en okänd person som han av en tillfällighet träffat i Kungsträdgården i Stockholm sålt sin Smith & Wesson-revolver med 357 Magnum. En sådan revolver som sannolikt har använts vid mordet på Olof Palme.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Här är lite censurerat, men jag försöker tolka det. På fråga vad som är känt om Christers medlemskap i någon skytteförening berättade KA att han är medlem i föreningen och så vitt KA förstod så är Christer det fortfarande. KA har själv inte vid något tillfälle som han kan erinna sig träffat någon av Christers kompisar i klubben. Sen är någonting censurerat så står det efter det att polisen visat intresse för honom och de har samtalat om det inträffade. Christer hade då nämnt att han träffat någon i klubben runt Lucia-tiden 1994. De hade träffats enskilt och inte i samband med något skytte. Christer hade även sagt att det kunde nog finnas 9-10 stycken personer i klubben som kunde ha vetskap om hur länge han hade haft sin revolver. Alltså om man räknar senare tid före det han blivit av med det. Sista gången som jag gissar KA såg, jag slutar gissa, det aktuella vapnet var för cirka 4-5 år sedan. Han hade då gjort sällskap med sin bror ut i en skjutbana mellan Tungelsta och Sorunda. Man sköt vid tillfället i fråga med en älgstudsare samt ett gevär med kaliber 22. Christer hade inte revolvern med sig ut till skjutbanan, utan jag gissar förvarade vapnet i Christers vapenskåp. Skåpet var monterat i en skrubb. KA hade själv varit behjälplig vid monteringen av vapenskåpet. Det här ovan beskrivna tillfället måste ha varit under sommartid mellan juni och augusti någon gång. KA berättar att han själv inte har något särskilt vapenintresse. Har inga egna vapen. Beträffande Christers vapenintresse berättade KA att denne inte direkt var någon citat vapenbög slutcitat. Han transporterade sina vapen i fodral och väskor och la in dem i bilens bagageutrymme då han skulle beskjutning av något slag. KA uppger att han aldrig sett Christer till exempel gå med vapen i hölster. Förresten, säger KA, tvivlar jag på att han hade något hölster. I varje fall har jag aldrig sett något. Christer var mer intresserad av att vara en duktig skytt än själva pysslandet med vapnen. Christer ville aldrig skrodera om sina vapen. Tvärtom hade Christer uttryckligen sagt åt KA att han inte skulle berätta för någon om dennes vapeninnehav. Det var onödigt att någon kände till att Christer hade vapen, tyckte denne. Denna uttryckliga önskan gällde också den dryga miljon som Christer vann på travet. Christer är lite hemlig och gör inget väsen av sig. Christer har inget behov av att hävda sig med till exempel att gå omkring i snygga kläder eller med materiella ting överhuvudtaget. Däremot, om han var intresserad av något och köpte detta skulle det vara bra kvalitet, som till exempel hans vapen och hans kameror. Christer har 4 stora intressen eller hobbies. Det är intresset för fotografering. Han hade en Hasselbladare med 3 eller 4 tillhörande objektiv samt ytterligare kanske 3 stycken kameror av god kvalitet med extra utrustning, parentes, objektiv, slutparentes. Han var intresserad av sin båt, en Flipper 575 eller 525 med trailer. Han for omkring ute i skärgården och tycktes trivas med detta. Christer kunde sitta länge och försöka klura ut kluriga system på travet. Dessutom har han ett stort intresse för aktier. Min notering, det fanns alltså 4 intressen. Det var fotografering, båten, kluriga system och aktier. Förhöret fortsätter. KA kan här påminna sig, efter tidigare fråga om Christers vapenintresse ökat eller minskat, att Denny i våras ville låna KAs bil, en Honda. Någonting är censurerat. För han skulle åka och köpa ammunition till någon tävling som han skulle delta i. Vilken typ av ammunition Christer skulle köpa vid tillfället i fråga är för KA okänt. Vid tiden runt 1979 eller 1980 vann Christer drygt 1 miljon på travet. KA var tillsammans med Christer då han rättade raden. Christer hade blivit alldeles vit i ansiktet och darrande bett KA om att kolla att raden verkligen stämde. Det gjorde den ju. Och KA kunde bara gratulera Christer till vinsten. Christer har fortsatt att spela på travet och det är KAs uppfattning att det hela har gått runt. Christer har varit hemlig när det gäller att berätta om sina spelvinster. Men KA vet att han flera gånger, åtskilliga gånger, vunnit belopp mellan 10 och kanske 40 000 kronor. KA har vid dessa tillfällen själv varit med. Vid den här tiden har KA för sig att Christer bor i ett litet censur i Stockholm. Han jobbar på posten Stockholm Ban där han sorterar paket och brev. Efter travvinsten sa han upp sig på posten, gick därifrån och kom inte tillbaka dit. Sen är det mer censurerat angående var Christer bor någonstans, men det har vi ju försökt reda ut tidigare i den här serien. Denna lägenhet övertog KA från Christer och flyttade han in där någon gång 1981. Christer själv köpte då lägenheten på censur i Stockholm. Från Helsinggatan flyttade han till censur i Västerhaninge. KA har aldrig förstått varför. Därifrån flyttade han sedan ut till sommarstället. Varför Christer gjorde detta har KA inte haft någon vetskap om tills nu. Nu i förra veckan, onsdagen, berättade Christer för KA om sina misslyckade aktieaffärer. Christer hade väl i princip gjort som de flesta andra, alltså köpt aktier varefter de hade belånats för nya inköp. Min anmärkning, det är verkligen jättepantat. Slutanmärkning. Det gick ju bra på 80-talet då börsen steg, men till slut vände marknaden och Christer liksom många andra började förlora. KA tror inte att Christer misslyckades enbart för det stora kursraset i oktober månad för 3-4 år sedan. För Christer hade även köpt en del utländska aktier, bland annat Philip Morris. Även något företag som tillverkade kattmat, samt Christer hade också varit intresserad av Boeing med flera. Christer hamnade därför i en rävsax och flyttade till sommarstället när pengarna inte längre räckte. Christer hade vidare berättat för KA om hur svårt det hade varit att få lägenheten såld, hur det hade trasslat till sig med en mäklare som hade tagit semester, vilket hade fördröjt lägenhetsaffären. Vidare har Christer sålt båten med trailer, sin hasselbladare inklusive objektiv etc. KA hade tidigare varit förbannad på Christer då denne inte ekonomiskt hjälpte till med de löpande utgifterna knutna till sommarstället. Han fick påminnas om obetalade elräkningar och om att överhuvudtaget hjälpa till ekonomiskt. Christer berättade ingenting om sina svårigheter utan hade varit sluten som en mussla. Så vitt KA känner till har Christer i vart fall en pensionsförsäkring på 200 000 kvar. Detta får KA alltså reda på nu i onsdags förra veckan. Efter sin anställning på posten och sin stora travinst tog Christer ledigt kanske 3-4 år. Christer valde detta själv för att han ville det. Den första tiden var vinsten insatt på banken. Efter ett halvt till ett år besökte Christer banken och fick tips om hur han skulle placera sina pengar för att uppnå en bättre förräntning. Efter att ha varit ledig denna tid, det kanske blev för långtråkigt, säger KA, tog Christer ett tillfälligt jobb på Censur eller Korvfabrik. Fabriken låg inne i stan på en för KA okänd adress. Där jobbade han kanske ett år. Sedan tog Christer ledigt under ytterligare en period på kanske 2-3 år, varefter han tog anställning hos SL. Där jobbade Christer ett tag innan KA själv fick reda på detta. Christers anställning hos SL var kort, kanske mellan 1-1,5 år. Sista tiden där gick Christer sjukskriven säkert under ett par månader på grund av förslitningsskada som var förknippad med det så kallade dödmansgreppet. Christer jobbade som tunnelbaneförare men satt också i spärren. KA tror att broderns förslitningsskada var ett tungt vägande skäl till varför han slutade på SL. För sin del är KA inte förvånad att Christer valt just SL. Christer brydde sig säkert inte om jobben hade låg status. KA har försökt påverka Christer till att söka andra arbeten som hade med ekonomi att göra. Visserligen hade Christer ingen sådan utbildning, men KA är av den uppfattningen att Christer var ekonomiskt kundig. Han har struntat i KAs försök till påverkan. Han har inte brytt sig. Christer har gjort sina egna bedömningar och avväganden om han eventuellt skulle kunna få ett jobb, men då kom vi fram till slutsatsen att någon sådan arbetsgivare inte skulle anställa honom och därför har han avstått från att söka. Det hör ju också till saken att Christer vid den här tiden inte behövde jobba för brödfödan, menar KA. Christer slutade på SL omkring 1988. KA är dock osäker på denna uppgift. 6 rader är censurerade, men en pågående mening slutar med orden ointresse för materiella ting överhuvudtaget. Vid några tillfällen stötte KA ihop med Christer på krogen, kanske på Ängelen eller liknande ställe. Han var då alltid ensam. Christers uteliv i dessa avseenden var inte särskilt aktiv, så vitt KA känner till. Och där slutar vi för idag och i nästa del kommer vi att fortsätta mer från förhöret med KA. Jag måste bara nämna att om ni någonsin besöker Ängelen i Stockholm så titta över disken. Det var en gång i tiden ett apotek. Och så ovanför baren sitter en tavla med namnet på alla gamla apotekare. En av dem är Oskar Kron och det är min farmors far. När vi spelar in på Aggekall i Gamla stan som har gjort flera panelavsnitt så brukar vi också äta lunch just på Ängelen. Det var en parentes. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Jag vill gärna ha era iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-enhet så lämna en iTunes-recension så läser jag upp den i podden som jag nyligen gjorde. Vill du nå mig eller Tobias kan du också mejla på podden palmemordet@gmail.com. Om du tycker om antik historia så rekommenderar min podd Fan of History, min sista engelskspråkiga podd och min äldsta podd som jag nu har gjort i 8 år. I Fan of History går jag och Bernie Małopolski genom hela världshistorien. Vi började år 1000 före Kristus för 8 år sedan. Och nu är vi framme vid det assyriska imperiets fall. Det har alltså varit gammaltestamentlig tid och vi börjar närma oss 612 före Kristus. Så det är ganska detaljerat. Och en period i historien som jag tror att många inte känner till riktigt bra. Det är alltså precis innan grekerna och romarna. Podden heter Fan of History och ni hittar den där ni hittar Palmemordet. Tack till alla som sponsrar podden på Patreon och Swish. Swish-numret finns i anteckningarna till det här avsnittet. Tack till Johan för researchen. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike och Miga och Roelig på Flashback. Tack till expertgruppen och Cornelia. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och röva.